Seriesnack avsnitt 609. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej, hej.
Och Oliver.
Yo, yo!
Oj, du fejdade ut.
Ja, det hörs nog bättre på inspelningen än vad det gjorde på Discord.
Discord är ganska bra på att filtrera ut onödigt ljud.
Oh ja.
Vilket kan bli lite jobbigt. Såhär. Någon har suttit och dunkat bredvid mikrofonen hela avsnittet och det är ingen som märker någonting för att det hörs inte för oss. Bättre än Skype dock. Skype sög när vi körde med det. Eller Mumble.
Skype höll ju på att elda upp min dator.
Ja.
Jag sa när Skype.
Nej,
jag förstår liksom inte riktigt hur du kan göra det.
Okay, jag
det var ju början
Skype
av min från podcastkarriär.
Ja, alltså, jag...
Som jag liksom satt. Nu pratar vi jättemycket
förlåt,
i mun på varandra.
Förlåt.
Säg vad du skulle säga, Adam.
Jag saknar Skype från den tiden innan Microsoft köpte dem. Way, way, way back.
Jag saknar inte Skype. Men det är för att när jag började spela in podcast, då kunde inte jag ha Skype uppe samtidigt som inspelningsprogrammet, för att min dator blev överhettad på grund av det.
Och du frågar, är det Skypes fel eller var det din dator för gammal?
Discord funkade.
Ah, okej.
Okay. Det är weird.
Så det var så här 1-0 till Discord redan där, om jag vet. Vem vet vad Skype satt för grejer den körde i onödan för att bara hålla igång. Men nu finns Skype inte längre, va?
Nej, Microsoft sänkt ner Skype. De vill man ska använda Teams istället.
Ja, just det, Teams.
Det är typiskt Microsoft dock. De stänger ner allt.
Mm. Men du har hållit i liv i Skype väldigt länge.
Ja.
Oförtjänt länge.
Ja, usch. Nu blir jag nostalgisk.
Över Skype?
Ja, men som sagt, det var ju back in the day. Efter MSN Messenger så var det Skype. Och det var liksom way, way back. Typ 360-tiden nästan. Och då var det okej. Okay. Sen, och det var ju liksom innan Discord eller bättre alternativ fanns. Så långt tillbaka. Och då liksom funkade det. Folk klagade på det, men det gjorde det skulle. För det mesta. Och sen bara, nej, nu fungerar det typ inte längre.
Visst var Skype svenskt från början, va?
Kom inte ihåg. Vi ska se här. Skype, programvara, IP-telefoni, svensk entreprenör och dansk. Det är svensk-danskt.
Ah.
Coolt.
Jag blir mer nostalgisk när jag tänker på MSN, skulle jag nog säga. För att jag hade väldigt mycket av mina bowlingvänner liksom där.
Mm.
Det var liksom innan Facebook hade Messenger.
Ja, ja. Så fort Facebook fick Messenger så dog MSN. Alltså det var verkligen liksom från en dag till en annan typ.
Mm.
Så bara dog det ut helt och hållet. Eftersom det var så många som redan använde Facebook.
Och saknar att vibba folk på MSN.
Ja, det var skitkul. Man vibbade folk. Eller typ man slängde in alla man kände i en gruppchatt. Mm. Och så blev det kaos. Också roligt.
Så ändrade man sin status till att man typ var upptagen. Eller liksom att man inte var vid datorn eller någonting sånt.
Mm.
Bara för att man skulle kunna då vara online igen. Mm-hmm. Bara för att det liksom skulle fånga folks intresse.
Ja, att logga in, logga ut. Typ. Alltså det var så det såg ut.
Mer eller mindre.
Och sen kunde man ju fixa egna smileys också. Mm. Då, innan man kallade dem emojis. Så då hade man dem på, eller hur många som helst på kortkommandor liksom. Så att man liksom kunde säga att om jag skriver snedsträck det här, då kommer den här smileyn ut. Så jag hade ett jättestort system. Så jag hade säkert typ 120 egna liksom insatta som jag använde emellanåt.
Hade ni en Xbox 360 chatpad?
Nej.
Jag hade den, så jag skrev med folk på Messenger via Xbox 360.
Fanns MSN på 360?
Ja, det gjorde det.
Sjukt!
Ja, jag kommer ihåg att jag frågade ut en tjej på vår första dejt från Xbox 360.
Ah. Det är inte fy skam.
Nej då.
Jag blir alltid lika förvånad när du och Gustav skriver till varandra via Xbox-chatten.
Ja, men det är inte mitt fel. Gustav skriver till mig, alltså där det finns en chat-app och jag och Gustav har samma, så kan det komma ett meddelande därifrån från Gustav. Det finns liksom inget konstigt, alltså det är sjukt. Jag kommer inte ihåg, ibland får jag meddelande på Instagram av honom. Och när typ Vine hade, när Vine fanns och det också hade en messenger eller en inbox, så kunde jag få meddelanden därifrån. I och för sig taggade vi ganska mycket varandra i videos och sånt, men han kunde liksom skriva seriöst där. Och vi spelade också Wordfeud mot varandra, och ibland så kommer det meddelanden där också om, liksom, som inte handlar om själva Wordfeud utan liksom något annat.
Så inkonsekvent.
Mm. Ja, men jag så det Gustav kan jag få liksom. Hade det kommit flaskpost i Wind Waker och Gustav hade inte förvånat mig, men det kan jag säga som Gustav där.
Så bara, har du börjat fondspara?
Ja, men exakt så. Det kan exakt komma sådana med. Man bara, ja Gustav. Så här går det till. Så är det. Mm. Men det hände ju lite roliga grejer i veckan. Eller ja, jätteroliga grejer. Eller var det jätteroliga? Jo, jättespännande roliga grejer.
Halvroligt.
För det har ju varit riktigt ryktesvägen så här, vad ska Valve göra härnäst liksom? Förutom att Oliver hoppas att Half-Life 3 ska shadowdroppa typ på Game Awards, så har man tänkt sig, okej, men hur ska det ut för framtiden med Steam Deck? Det har tissat och tasslat om ett nytt VR-headset, det har tissat och tasslat om någon form av konsolliknande variant, och i veckan så visar de ju liksom upp inte bara en ny konsol-ish, eller ett nytt VR-headset, utan också även en ny handkontroll.
Mm.
Vilket är, tycker jag, är väldigt roligt.
Mm.
För jag blir, ny hårdvara är alltid kul, men jag är ju först och främst intresserad av den här Steam Machine som de återuppväcker från graven egentligen.
Mm.
Men om jag vill minnas det rätt, Adam, så förra gången när det var Steam Machines, då byggde de väl inga egna, va? Utan det var att
De hade en prototyp som folk fick recensera. Men annars så var det OEMs som Alienware och sånt som byggde Steam Machines. Det var mer ett koncept, mer än en produkt.
Ja, Webhallen hade ju Steam Machine.
Ja, och det var en katastrof.
Oj, på vilket sätt?
Inte att Webhallen hade. Utan...
Nej, okej. Okay. Jag trodde vi skulle få någon så här riktigt så här dirty deeds här.
Nej. Utan katastrofen var mera hur Steam Machines första försöket var utformat.
Just på grund av att de inte hade liksom egentligen någon egen, utan att det var så att gör vad ni vill typ.
Ja, och de var dyra, för att ja, det är såklart dyrt när Alienware är med på ett hörn. Men sen också var det ju jättekonstigt byggda skus, så det var ju liksom datorer med APU:er, och APU:erna på den tiden var värdelösa, liksom ingen dedikerad grafik, och så var det mishmash av olika saker. Det var liksom ingen smart upplägg alls faktiskt. Och sen var det ju den första versionen av SteamOS som inte är i närheten lika bra som nuvarande SteamOS. Proton fanns inte på den tiden.
Okay, men var de tidiga Steam Machines, var de fortfarande baserade på Linux?
Det var Linux. Det var inte Arch-baserat som det är nu eller så. Det var, jag kommer inte ihåg vad det var i grund och botten. Men det var ett tidigt försök till Steam Machine, och det var horribelt.
men den Steam Machine de ska släppa nu eller tidigt nästa år är det ju sagt i alla fall. En liten svart kub.
Mm.
Som så många, GameCube tyckte jag var roligt.
Ja.
Så vad är liksom skillnaden nu, Adam? Du som har koll på såna här grejer.
Skillnaden nu är ju att det är fortfarande ungefär som Steam Decken, en semi-custom delar i princip från AMD. Så det är en 6-kärnig processor, det är starkare grafikkort, nu är dedikerad grafikkort insatt istället för att vara allting på samma chip som med Steam Decken. Och allting är byggt då kring det här nyare Valve-ekosystemet som jag tycker är väldigt lovande. Särskilt också nu med hur de olika enheterna pratar med varandra. Den här kuben då, som är... Vad var det för specifikationer? Måtten var löjligt små. Jaha.
Om inte den typ är lika stor som en GameCube, vilket redan i det låter lovande.
Se nu, den är 156 mm, ja, 15,6 mm bred, 15,2 cm hög och 16 cm djup. Så den är inte långt ifrån en GameCube. Kanske lite större. Och ja, DisplayPort, HDMI, 16 gig med systemminne, 8 gig VRAM. Det är typ det som folk hänger upp sig absolut mest på. Ja, SteamOS med KDE Plasma som hemskärm. Och inbyggt stöd för inbyggt trådlös sändare för deras nya Steam-controller.
Mm. Och det jag har hört folk jämföra med den här med att den är ungefär lika stark som original PS5-an. Ish.
Jag skulle sätta den strax under.
Mm.
Men det är inte extremt långt ifrån. Fördelen med PS5-an är att utvecklarna kan ju optimera mer direkt för den hårdvaran. Och PS5-an har också mer flexibilitet med hur dess arbetsminne eller systemminne är upp, liksom att det är en gemensam pool istället för uppdelat.
Mm.
Så jag tror inte att man kan liksom plugga in den och köra liksom PS5-inställningar i Horizon Zero Dawn och prestera lika bra, till exempel. Men det är, kommer fortfarande vara en okej maskin. Jag tror fortfarande att Valve marknadsför den som 4K60 med FSR aktiverat. Så jag skulle säga att den som du köper den och spelar typ, jag ska spela Space Marine 2 maxar inställningar på den. Nej, det kommer inte gå. Antagligen så kommer du kunna spela avancerade spel kanske i 30 FPS om du inte FSR-ar skiten ur det. Men mest, jag skulle säga för de som spelar mycket indies eller kanske vill streama från en större maskin eller emulera, som jag är väldigt exalterad över här, så tror jag det här kommer vara en perfekt maskin i så fall. Så det är ingen powerhouse, men den är fortfarande kapabel, skulle jag beskriva det som.
Ja, och sen så skulle jag väl också säga det, för det som jag ändå tycker Steam Deck har gjort rätt så bra, att den tar liksom att då kan du liksom spela då PC-spel relativt enkelt.
Ja.
Det är liksom för att alltså själva interfacet är snyggt och rätt så lätt. Mm. Det är ganska lätt att hitta också saker som är optimerat för maskinen i sig. Och du behöver liksom inte för att det är jättesvårt att använda Steam idag heller liksom att hoppa in och så. Men det är mer likt en konsolupplevelse med Steam-decken än vad det är liksom att bara hoppa in på Steam på datorn och köra.
Mm, mm. Det håller jag med om. Och jag ska säga att det är inte så mycket egentligen hårdvaran som är det superintressanta här, utan det är just hur de bygger ut ekosystemet av produkter med SteamOS och bredda storen och även bryta sig loss från. Vet du varför Steam Machines i princip blev av?
Nej.
Det var ju på grund av typ Windows 8 och Microsoft Store som där Gaben eller Gabe Newell bara, det här fucking sucks, det här riskerar ju att typ Microsoft tar över och stänger ut oss. Så hela grejen här är på grund av i princip Microsoft gör så dåliga operativsystem.
Så att det liksom alltså att om typ Windows Store då blir liksom mer integrerat i Windows, att det liksom det puttar liksom bort Steam som liksom det här är liksom den andra delen du kan köpa spel på, inte liksom den naturliga delen att gå in på, exempel.
Eller att Microsoft gör som de har gjort många gånger tidigare, i princip försöker tvinga sig in och skapa ett monopol och knuffa bort andra och så. Så det är anledningen till att vi börjar få Steam, första generationen Steam Machine, Steam OS och Proton och allting sånt, bara för att kunna bryta sig loss från att riskera att bli dominerad av Microsoft och så.
Mm. Jag är väldigt nyfiken på hur de kommer göra så här integrationen mellan typ Steam Deck och Steam och sen Steam Machine, för att jag har ju vissa saker, typ spel installerat på Steam Decken, liksom, jag har ju liksom fixat den som en emulatormaskin. Mm. Hur enkelt hade det bara varit att föra över de grejerna liksom till Steam Machine? Alltså nu vet jag att det finns ju filhanterare och sådana grejer, men liksom så att undrar om det finns något lätt sätt. Och det kommer säkert folk hitta på. Men så att, okej, men jag spelar ett emulerat spel på Steam-decken till exempel. Och sen vill jag kunna fortsätta med det i soffan med samma sparfil.
Det nuvarande sättet som jag har sett är att om du använder EmuDeck. Jag tror att EmuDeck, om du betalar en prenumeration på deras Patreon. Så tror jag du kan koppla EmuDeck till en Google Drive och synka därigenom.
Ah, okej. Okay. Det är lite knepigare då.
Ja, för jag tror inte till exempel att Valve kommer ju inte lägga sig i emuleringen på det sättet.
Nej, förmodligen inte. Nej, men det, nej, precis. Mm. Precis.
Men det är väl typ, det går att lösa beroende på vad man vill göra. Men det är också någonting jag funderat på. Det hade varit väldigt smidigt.
Jag tror, det jag tror man i så fall skulle kunna göra, det är om man lägger typ alla sparfiler i typ, det finns ett program på i Linux som heter SyncThing.
Mm.
Och det är så jag flyttar filer från min stora dator till Steam-decken. Liksom, typ om, för att jag laddar ju ner då allting på stora datorn. Till exempel, ja, men när jag ska fixa emulering till exempel, så ser jag till att jag har alla ISO-filer på stora datorn. Mm. Och sen så bara sätter jag dem i en mapp och sen synkar de med Steam-decken. Och sen från Steam-decken så plockar jag ut dem därifrån.
Mm.
Det är frågan om man då ska kunna typ sätta sparfiler i en mapp. Och sen så får de alltid ligga där och ska de synka automatiskt.
Det är ju ett sätt att göra det på.
Om det går så, det vet inte jag.
Jag har inte testat det själv. Jag har ju en Linux-dator. By the way, jag nukade min Windows-disk i veckan. Så nu är jag bara Linux hemma.
Oj.
Jag bara, fuck it. Och blåste alla mina Windows-diskar. Men jag har inte testat att sätta upp något sånt själv än. Jag kanske borde göra det när jag har tid över.
Men typ allt som man spelar via Steam, alltså som är native Steam till exempel, där finns det ju, det är väl typ att alla spel har cloud saves, va?
Inte absolut alla. Till exempel Rockstar-spel använder inte Steams cloud saves. Eller?
Har de någon
Nej, för att min Red Dead Redemption 2 vägrar synka ordentligt mellan... Där använder den Rockstar Social Club-synken, tror jag.
Men nästan alla.
Nästan alla. Mm.
Men hur ser det... För det har ju varit ett problem med Steam Deck nu när den körs i Linux, att du kan köra alla multiplayer-spel på den.
Det är fortfarande samma problem. Och det är någonting som folk frågar då på... det här, när folk pratar med Valve och så. Och de sa i princip inga kommentarer just nu, men att de fortfarande försöker prata med utvecklare och så om det. Och jag menar, The Finals fungerar. Ark Raiders fungerar. Så jag kan köpa och spela det på min Bassite-dator hur lätt som helst, om jag vill. Och jag kan haxa in Battle.net och köra WoW på den också om jag vill.
Jo, precis. Alltså det finns ju sätt att komma runt det. Alltså, inte bara om det finns liksom smidigare sätt att göra det på. Vissa har ju till exempel installerat Windows på sina Steam-decks för att kunna typ köra Game Pass och sådana grejer. Och typ har gjort vissa grejer då för att kunna köra Fortnite exempelvis. Men det är så att det är ju absolut skönast om du inte behöver krångla för att kunna bara spela vilket spel som helst egentligen.
Det är ju fortfarande upp till varje utvecklare hur de vill göra. Och det är ju en liten dragkamp där mellan, okej, hur stor risk är det faktiskt för cheaters och hjälper faktiskt våra anti-cheats. För jag minns under till exempel Battlefield 6-betan. De har ju kernel level anti-cheat. Men det var fortfarande cheaters där. Så.
Ja, och sen så är det så. Alltså, när börjar det bli jättevanligt att det kommer fuskare in i typ COD och sådana grejer? Alltså de spelen brukar inte vara gamla förrän lobbyserna börjar liksom fyllas med bajs.
Ja, ja. Och Call of Duty, de har ju också kernel level anti-cheat, om jag inte minns fel. Jag kommer inte ihåg vad de kallar den skiten. Men i alla fall. Och där är det liksom Warzone. Folk klagar alltid på cheaters i Warzone. Så jag känner att det är ungefär som med DRM och Denuvo. Visst, de kanske hjälper lite i början med att hindra till exempel pirater och så. Men är det värt besväret att ens hålla på med från första början i slutändan när man för det mesta bara förargar kunder?
Ja, men det är ju lite alla de här grejerna som vi har levt genom de senaste liksom typ 20 åren med så här typ, ja men det är online passes och det är massa jävla koder som ska skrivas in för att du har betalt för spelet och liksom att det, och medans sen har du de som ändå lyckas komma runt det och pirata spelen och har inga problem som du som då betalar har. Det är ganska vanligt. Men jag tycker det är jättespännande för att jag var så här att, ja men som sagt, jag har ju haft Xbox som huvudkonsol liksom hur länge som helst. Och sen började jag säga, okej, men nu när de egentligen bara en tredjepartsutvecklare. Och ja, som gör hårdvara då. Och de har någon ny maskin på gång. Men de pratar om som någon premiumprodukt. Och låter också som att det är väldigt dyrt. Och det låter lite som att nästa Xbox kommer typ göra det som den här ska göra då, om man ska tro på ryktena, förutom att de kör Windows istället för Linux.
Ja.
Så det ska bli väldigt spännande att se liksom hur det här utvecklar sig. Och som sagt, det här är egentligen helt onödigt. Jag har en bra PC, jag har en Steam Deck. Jag skulle ju kunna, om jag vill, koppla upp dem till TVn. Jag har ju liksom dockan till Steam Decken, även om jag tycker att den är, det är lite krångligare att koppla upp en Steam Deck till TVn än vad det är att liksom stoppa i typ en Switch. Mm. Det är alltid någonting som måste fixa, det ljudet som inte funkar, eller sen så är det uppläsning som är lite konstig. Så jag kan ju tänka mig att den här är bättre. Hanterar det bättre.
Ja, den är, behöver inte hoppa mellan massa olika upplösningar hela tiden.
Nej, precis. Så att beroende på vad den kostar så är jag väldigt intresserad av att köpa den.
Ja. Det finns ju risk att den blir ganska dyr. Men jag hoppas att den inte liksom hoppar upp till typ 10 000. För då kommer den aldrig sälja i princip. Men jag hoppas den inte går över 7 i Sverige. Om vi liksom räknar i eurokonvertering och sånt.
Ja, men vad tror du liksom, vad kostar en PS5 idag? Tror du den blir dyrare än en PS5?
Jag tror den kommer bli dyrare än en PS5. Om vi tar bas PS5 då, utan skivläsare.
Ja, okej. Okay. Mm. Om vi tar med skivläsaren då, om vi säger den varianten.
Jag tror de ligger just nu på extrapris 6300, men vanligtvis runt nästan 7000. Jag tror den kommer hamna efter valutakonvertering, för vi kommer köpa den i euro ju från Valve. Jag tror den kommer hamna strax över 7000.
Mm. Är min 512 gigan då, eller?
Det är det. Jag vet det fan hur det blir med den. Om jag 2 terabyte, det är också weird att de inte har en 1 terabyte lagring. Att de har 512 och sen 2 terabyte. Okej. Okay. Why though?
Ja, men det är väl kanske typ så att, ja, men antingen köper du 512 och så får du köpa massa SD-kort som du vill ha till.
No.
Eller så vill du köpa liksom ordentligt med lagringsutrymme och så får det vara det.
Ja, sen också, lagringen är det enda som är uppgraderingsbart på Steam-maskinen också.
Ja, okej.
Okay. Så där går det ju att köpa en egen SSD och stoppa in i den och ersätta den gamla om man vill. Och den stödjer också full-size M2 SSD.
Mm.
Jag hoppas att 512 är runt 6000 och att 2 terabyte är någonstans på 7000. Det är my best case scenario prismässigt. Men sen lagring och RAM ökar just nu markant i pris. Över hela världen. Kan du gissa varför?
AI.
Yes. AI, farmar och sånt. Och servercenter. Slukar upp all RAM just nu. Så de skjuter upp i höjden prismässigt.
Och det är typ. Det vet jag liksom på andra podcast som diskuterar. Liksom, för att det här är typ första gången som konsolerna inte har gått ner i pris. De har snarare gått upp i pris.
Oh ja.
Och det är bara för att alla. Inom alla områden i världen så är det liksom den typen av teknik som finns i spelkonsoler som man vill ha till sina egna produkter som inte har med spel att göra.
Och det är, och en del av det, det är tragiskt. Vad tycker du om Steam Frame?
Jag är ju inte jättesär begeistrad i VR överlag. Och eftersom jag har ett PlayStation VR 2 så känner jag inget behov av att köpa en annan ett VR-headset för att spela typ Beat Saber. Hur känner du själv?
Jag är jättehype.
Hur många VR-set har du, Adam?
Just nu har jag 3.
Jesus Christ.
2 PlayStation VR, alltså en VR 1 och VR 2, och sen har jag ett HTC Vive generation 1.
När använder du VR senast?
Det var några månader sedan jag använde PSVR 2 senast. Men det är också för att jag har inte riktigt haft utrymmet i vardagsrummet för att spela det. Och så blev jag sur för att jag inte fick det att fungera ordentligt på PC.
Den senaste som använde vårt var ju Gustav.
Ja, precis. Gustav, ja, exakt. Så att PSVR 2 på min dator har spelat ett spel av 2 personer, och det har Felix.
Ja, jag är hype för, ja, dels så tycker jag om formfaktorn. Okej, Steamframe. Deras nya VR-headset som ersätter Index. Index har slutat tillverkas, så de exemplar som finns på Steam, det är de sista som finns. Och det är likt en Oculus, eller det heter inte Oculus, Meta Quest. En självstående enhet, så det har en ARM-chip i sig. Och den kommer med små kontroller med touchytor över hela, så att den känner av liksom vart fingrarna sitter och sånt. Ungefär som Meta Quest. Och den har svartvit pass-through, så den kommer inte vara sån här augmented reality headset. Den har pancake lenses som gör att det kan vara väldigt tunt, och det är gjort först och främst för att streama trådlöst från en PC. Så den kommer med en USB-dongel som sätter upp ett dedikerat nätverk mellan datorn och VR-headsetet. För så stabil lösning som möjligt. Det ska fortfarande gå att köra med från en router, om vi säger att datorn är långt ifrån en spelområde. Så det ska gå att fortfarande använda om man har en bra router, så som jag förstår det. Och det är, skärmarna är två stycken 4K-skärmar, 2160x2160 per öga. Och de använder en ny streamingteknik som heter foveated streaming. Har ni kollat upp någonting om det?
Nej, vad innebär det?
Okej. Med PlayStation VR 2, då har du hört termen foveated rendering kanske.
Säkert.
Ja, det är att den använder eye tracking där för att till exempel den renderar bara det man tittar på i högre upplösning. Medan saker runt omkring kan bli suddigare för att spara prestanda och sånt.
Mm.
För att det är ändå i perforin, våra ögon filtrerar bort det. Alltså vi ser inte det. Så. Foveated streaming är liknande. Då tar den här videostreamen, men att fokusera alla bits i den streamen där ens öga tittar. Så att det kan bli skarpare. Så slipper man liksom lika mycket streaming-artefakter och sånt. För att all fokus är på ett mindre område av skärmen. Och de som har testat beskriver att det nästan är samma kvalitet som att köra kabel rakt in i datorn i princip.
Oj.
Ja. Och det är typ det som gör mig väldigt exalterad. Och gör att jag kanske överväger ett fjärde VR-headset.
Såklart.
Och. Det har även lokalt chip på sig, så man kan köra fristående. Och det är ett ARM-chip. Och de har någonting nu som heter FEX, som är ett emuleringslager från x86 till ARM. Så i teorin så kan man köra native PC-spel på den självständigt. Så man kan ta med sig den och köra Beat Saber på semestern.
Mm.
Så det är det är en jättespännande maskin. Nu har väl varit noga med okej, det här headsetet är först och främst för streaming, det är för att ha till en PC först och främst.
Ja, precis.
Men alternativet att spela lokalt finns där också. De pratar även om att det borde gå kunna ladda in APKs, så ARM-versioner av andra spel, som vi säger att det skulle finnas en APK av ett spel folk tycker om att spela på MetaQuest, i teorin går att ladda in den också. Eller om folk gör sina egna moddar och spel och sånt och lägger in.
Så att det öppnar upp lite VR. Alltså, så att du spel som tidigare kanske är låsta då till Quest.
Ja, eller
kan även spelas där.
Ja, eller till exempel, det finns, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det finns exempel en hyfsat populär VR-port av Halo Combat Evolved. Som kör på MetaQuest. Den går i teorin att porta eller ha då på Steamframen. Till exempel, för det är ARM och sånt också. Så det är jätteintressant. Och det är också en del av det här ekosystemet som de håller på att bygga ut. Att den kör en ARM-variant då av SteamOS. Och man kan komma åt butiken och navigera och streama och sånt också. Och man kan ju även liksom använda den som en stor virtuell skärm och streama från datorn, så man sitter liksom på virtuell 100 tummar och spelar Doom the Dark Ages streamat från datorn och skit.
Mm.
Och den kommer med minneskortplats så man kan utöka lagringen. Jag kommer inte ihåg vad det var för lagring den kom med. 256. Men man kan sätta in okej, okay, eller 1 terabyte. Man kan välja sen att sätta in ett minneskort. Och de ska ju ha också, så att om vi säger att du har ett minneskort i din Steam Deck, så kan du ta ut det och bara sätta in i din Steam Machine eller ditt headset. Alltså, om du väljer att ha till exempel det som ett bibliotek, bibliotekmapp för Steam, så kan du bara ploppa in och flytta dina spel.
Ja, 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 men det är bra.
Ja.
Så, det är så man löser emuleringen av det.
Ja.
Bara det att jag har inget SD-kort i min Steam Deck för att jag körde allt på interna minnet, vilket egentligen är inte bra.
Ja, alltså jag är extremt hype. Allting det här kommer falla på priserna. De har sagt att den inte ska vara dyrare än Index, men de har 3 olika paket av Indexen. Liksom, de har bara headsetet. Ja. De har headsetet med kontroller, de har headsetet med fyrstationerna. Alltså liksom, okej. Okay. Vilken av dem?
Ja, men precis. Och Indexen är väl rätt så dyr?
Indexen är... Om man ska ha hela paketet så var det typ 1100 euro.
Ja.
Så typ 12 000 kronor.
Ja, det är rätt mycket pengar.
En intressant också. Allting som den gör ligger i liksom fronten av headsetet. The core kallar de det. Man kan ploppa av den med linserna och processorn och allting sånt. Och i princip, det öppnar upp att man kanske kan skaffa tredjeparts tillbehör. Som om man vill ha en annan strap eller ett annat headset. Eller koppla till andra tillbehör eller byta ut. Så i teorin så kan man bara ploppa av själva framkanten och bara sätta in i ett annat skruv eller headset. Det är en jätteintressant idé som ingen annan har gjort, typ.
Ja, kul.
Så bästa sättet för Valve att få mig att köpa en sån här jävla box är att göra Half-Life 3 Steam-exklusivt.
Det är Steam-exklusivt.
Tvinga mig att köpa.
De kommer inte släppa Half-Life 3 på konsol, inte i första taget i alla fall.
Tror du?
De har ingen anledning att göra det.
Nej, det är sant.
det är inte så att de behöver de extra pengarna. Så.
Men när kom... Vilket är det senaste Valve-spelet som har kommit till konsol?
Portal 2, tror jag.
Måste tänka. Ja, precis. Eller är det någon variant av CS, kanske?
CS har...
Nej, finns CS2?
CS2 finns inte på konsol.
Nej, de har... men CSGO finns.
De släppte en 360-version av CSGO.
Som var fruktansvärt.
Ja. Så jag tror Portal 2 är det sista spelet. För Portal 2 kom innan Left 4 Dead 2, va?
Ja, gud ja. Portal 2 kom 2011. Left 4 Dead 2 kom 2010.
Ja, ja. Så det ja, så de har inte släppt någonting och de har inte portat Alyx till exempel till PSVR, för de har inte känt behovet av det.
Nej, men det är ju också, jag kan ju säga att ett VR-spel är också mer nischat än vad Half-Life hade varit.
Det är det, men om de hade velat hypa upp inför framtida Half-Life-spel på andra plattformar.
Alltså jag kan se de släppa det till konsol. För de, alltså det här stämde ju när de släppte liksom alla spel de släppt Day and Date till konsol. Det har ju stämt lika väl då att de inte behöver göra det. Jag tror att vid det här laget så är med Orange Box och de här grejerna så är liksom Half-Life är inte en... Half-Life-fanbasen är inte begränsad till PC.
Nej, fast Orange Box säljs ju inte ens längre. Nej. Den är ju delistad från Xbox-butik och allt. De har inte ens direkt brytt sig om att försöka underhålla så att folk kan köpa det.
Nej, men hur många människor har spelat Half-Life på konsol?
En del, men alla de Jag kan lika gärna spela på en PC då. Det är det jag menar. Nej,
alla det, kommer inte göra det dock.
Nej, men alltså, jag tror inte. Om den släpps till konsol så är det inte på launch. Jag tror de helt håller fokusera på Steam. För de har i det nuläget de är nu har de ingen direkt anledning att släppa konsol versioner. För att
ja, de har inte underhållit någon publik på konsolen heller liksom. Det är ju över 10 år sedan de släppte sitt senaste spel, där snart 15.
Ja, jag menar,
och sen så
jag säger så här,
om, PC är större idag än det har varit tidigare.
Ja, om de hade varit intresserade av att liksom ja, vi ska släppa nästa Half-Life på konsol, då hade ju 25 och 20 års jubileerna av Half-Life varit perfekta tillfällen att släppa portar till konsol av de spelen. För de släppte uppdateringar till dem och putsade upp dem och sånt till PC, men inte konsol. Där det kostat dem, vadå, typ 25 kronor att bara porta dem till Xbox och PlayStation.
25 kronor.
Liksom, de kan köras på en brödrost, liksom. Så,
ja, nej, om, men jag som ja. Sagt, jag är inte lika självsäker i att säga att det inte kommer till konsol dag ett. Men jag är också oerhört... Jag är inte självsäker åt varken det ena eller andra hållet.
Mm.
Det här kan ju vara, alltså, om de verkligen vill pusha Steam Machine nu så är det ju en bra killer app för maskinen. Att säga att ifall du vill ha liksom en console-like upplevelse med Half-Life så är det vår maskin som gäller.
Mm. Man kan ju hoppas att specifikationerna på Steam Machine betyder att nästa Half-Life-spel i alla fall är hyfsat optimerat.
Ja, och att det liksom är optimerat av Valve själva för den här nya kontrollen de släpper då.
Den kontrollen ska jag ha. Även om jag inte köper en Steam Machine eller Frame så ska jag ha kontrollen.
Den är fan skitful.
Vem bryr sig om den är ful? Vem bryr sig om den är ful?
Den ser inte ens skön ut att använda.
Folk som använder sig att den känns bra.
Steam-däcken är grisful också. Allt Steam gör är fult.
Steam-maskinen är jättefin.
Okej. Steam-maskinen är det snyggaste de har gjort, men det är bara för att det är bokstavligen en kub.
Exakt, och vi vet vilken den bästa konsolen är.
Det är The GameCube. Och det är svårt att fucka upp en kub. En kub är bara liksom inherently...
Alltså, vissa argumenterar ju för att Microsoft fuckade upp en rektangulär box med Series X, för den är fan ful när den ligger ner. Alltså
jag kan säga...
Och när den står upp.
Nej, när den står upp är en fin.
Jag kan säga, om jag skaffar en Steam Machine så kommer jag nog plocka bort Xboxen från tv-konsolen, för att jag använder det precis inte. Jag bara, okej, bort med den.
men kontrollen är fan stört ful, alltså. Den är... Och det är väl typ mitt största problem med Steam-däcken är ju det att jag tycker inte att knapparna sitter på den så som jag hade velat att de skulle vara. Den är inte tillräckligt skön att använda på det sättet.
Men den här placeringen ser väl bättre ut generellt, eller?
Jag tycker stickorna känns som att de är för nära varandra och de är långt ner. Jag tror att det kan göra det lite jobbigt för mig. Alltså mina händer som typ senaste året har varit helt fucked up och hålla i en jävla handkontroll.
Tror du skulle säga att de hade växt?
Nej, alltså det är liksom, jag får ju typ ont. Spelar vi COD liksom, då får jag ont i händerna. Och det spelar ingen roll om det är på Xbox eller PlayStation. Det är liksom, båda kontrollerna passar inte mina händer längre.
Mm.
För jag håller fel.
Men så att, ja. Det bästa med Steam-kontrollen är att eftersom den i princip är en Steam Deck som är liksom utan skärmen och sånt, rent layoutmässigt.
Mm.
Allas såna här, du vet, redan förinställda kontrollinställningar kommer ju fungera dag ett, för de behöver inte ändra om någonting, för alla layouts är ju samma.
Du missade touchskärmen.
Jo, men touchskärmen är ju liksom, det är inte många som använder touchskärmen för kontroller. Alltså i spel. Det är inte många som går in i Steam Control Settings. Nej, alltså Steam Control Settings är ju inte skärmen.
Jo, du kan ställa in touch på skärmen. Och vad den ska göra, beroende på hur du sveper på den.
Mm,
Det är så jag spelar, det är så jag spelar PlayStation 5 på min Steam Deck. Det är att touchskärmen är, vad heter det, rörelseplattan på DualSense.
Men du har ju en touchplatta.
Ja, men jag lyckas inte ställa in touchplattorna så att det ska vara rätt touchplatta, utan den sitter på skärmen. Okej, okay, Ara. Jag är fast med den.
Okej.
Okay. Men det går. Ja, det går. Det går. Men det är liksom, jag har inte lyckats få touchplattan att bli en av touchpaddarna när jag streamar PS5 på min Steam Deck, utan då är det skärmen som jag spelar Ghost of Yote och så kollar den där jävla vinden och får jag svepa upp på skärmen.
Men kan någon förklara för mig, för antingen så är jag en profet som har sett detta hända en gång i historien förut, eller så är Steam Machine inte något nytt.
Jag förklarar ju det innan med Steam Machine.
Ja, jag zonade ut då.
Så välkommen till konversationen för 40 minuter sedan.
Ja, okej. Okay. Ja, då behöver vi inte ta det igen.
Valve hade typ en frame för Steam Machines för typ 10 år sedan. Som andra PC-utvecklare tog och gjorde sina egna konfigurationer med.
Mm. Så de har aldrig gjort en egen? Delikär.
Nej, de hade en prototyp.
Ja.
Och nu har de en egen liksom dedikerad hårdvara för Steam Machines som de släpper. Och sen så släpper de väl det löst också att det andra företag kan göra sina egna Steam Machines. Visst var det så, Adam?
Ja, alltså det är ingenting som egentligen hindrar folk från att göra egna Steam Machines nu eller tillverka. Faktiskt. Särskilt inte nu med de nya uppdaterade versionerna av Steam OS. Eller det beror på. Det finns vissa saker SteamOS inte gör superduper bra, som till exempel, jag tror inte den hanterar massa extra diskar normalt, som till exempel andra versioner av Steam Linux kanske gör. Så där tror jag faktiskt Bassite fortfarande är bättre, men annars så är det ingenting som hindrar, låt oss säga Lenovo, från att kanske släppa en SteamOS PC-box. Ungefär som de gjorde med SteamOS-varianten av Legion Go S. Egentligen. Mm.
Ska vi kanske börja gå vidare till vad vi har spelat den här veckan?
Om inte det är någonting mer jätteviktigt. Steam Deck och Steam
Nej, men jag bara känner att nu har vi suttit och pratat om det här i 40 minuter. Personligen har jag inte något mer att tillägga. Men om ni inte heller har någonting att tillägga, så kanske vi ska prata om lite spel också.
Det enda jag kan säga är att jag är extremt hype på alla deras grejer i alla fall. Jag är intresserad att se hur det kommer påverka marknaden. Så jag är väldigt exalterad. Allting hänger på priset dock. Och det vet vi inte förrän Q1 nästa år.
Amanda är så pepp att prata Call of Duty nu. För att hon är ju vår nya liksom kodmaskin i det här gänget. Jag har nog sett dig flyga efter fienderna på den här jävla skärmen den senaste veckan. Alltså.
Flyga efter fienderna? Då får du ju lugna dig.
Jo, men jag minns när Amanda började spela kod. Hon typ kröp fram och chockade och sköt någon, till att typ några månader senare så springer hon med kniven i högsta hugg och jagar dem runt hörnen och grejer. Och det har du gjort nu i veckan med nya Call of Duty. Eller ni alla spelar Call of Duty, det är bara jag som inte har gjort det.
Ja, vi har
ja precis.
Så hur känns Black Ops 7?
Alltså jag kan väl börja med att ta ton då. Jag tycker ju att flerspelarläget känns ju väldigt bra. Alltså i vanlig ordning så känns det ju superbra att skjuta. Alla förmågor som man har fungerar ju som de ska. Det märks ju att hantera hur karaktären liksom rör sig och alla dess attiraljer verkligen sitter på plats. Sen så är det väl liksom vissa farhågor från omvärlden som har uppfyllts, eller man ska säga. Just den här lite mer futuristiska känslan är väl kanske inte någonting jag är jättesåld på heller. Jag kände ju liksom med det förra spelet att jag uppskattade mycket det här, kanske lite i allmänhet mer ruffiga. Alltså nu är det ju inte det att det allting är tillrättalagt, men det känns ju som att det är en betydligt mer klinisk miljö. Liksom mycket vitt och mycket liksom glas och liknande. Och man saknar ju lite ett Babylon eller Stakeout, Subsonic. Nu kommer det ju säkert komma fler banor, och flera banor är ju dessutom nyversioner av gamla. Men någonstans så känner jag att det är ju mycket från det föregående spelet, som ju var mitt första och som jag gillade väldigt mycket för vad det var, som saknas på något sätt. Och sen så hade väl ni också båda två börjat spela kampanjen, den här forcerade kooperativa upplevelsen där man måste spela olika segment med andra spelare och inte kan pausa.
Ja, det har vi. Ja, de har börjat. Man kan trycka så här, bocka av den här fill squad så att du kan spela det själv, och jag vet inte, då kanske det går att pausa om du har testat att spela single
player. Jag tror inte det går. Jag har hört folk säga att det inte går.
Ja. Ja, det är weird. Du undrar liksom, vad händer om man öppnar spelet i offline mode liksom?
Antagligen så kommer det inte starta. Jag tror inte spelet fungerar alls i offline.
Nej, men precis. Jag tror att man alltid måste vara uppkopplad. Och det är väl lite synd egentligen. Jag hade ju känt personligen att jag hade uppskattat om jag och Jimmy till exempel kunde köra det här kooperativa själva liksom i våran egen lilla sfär utan att ha andra spelare med oss. Och sen så skulle det vara så att någon till exempel hoppar ut, då blir det ju en datoriserad spelare. Men i början så söker den ju automatiskt efter andra spelare att ta med.
Alltså, det
stora
Fortsätt upp.
Det enda, ska man säga, något lyckade co-op experimentet de har gjort inom Call of Duty-ramverket är ju Spec Ops i Modern Warfare 2. Och sen i och för sig, om man räknar zombies som en co-op, för det är det väl egentligen, det är en co-op-upplevelse. Och det är extremt populärt.
Det är mer hård, alltså hårdliknande, medan typ Spec Ops var faktiska uppdrag.
Och det är liksom, det är arkadigt och liksom en det tas inte på så stort allvar. Medans när man har försökt liksom berätta en Call of Duty-berättelse liksom, och göra en Call of Duty-kampanj upplevelse i co-op. Mig vetligen, så vitt jag kommer ihåg, så är det bara Black Ops 3 och Black Ops 7 nu då som har den funktionen att spela kampanjen i multiplayer. Och när man kommer in på menyn i Black Ops 7 så står det inte ens, man får välja mellan zombies, multiplayer och co-op campaign. Det är liksom, det står inte ens bara campaign, utan det är ganska tydligt direkt liksom att det är tänkt att spelas med tre kompisar. Eller tre randoms, för att när man startar kampanjen så är det liksom som att den söker, den matchmaker ihop dig med andra spelare automatiskt, ifall du inte aktivt väljer då att bocka av den här fill squad-funktionen. Alltså,
jag har ju en teori om det hela. Och det är i princip att de bara byggt kampanjen ovanpå Warzone-motorn i princip. Och därför typ allting fungerar som i Warzone, med liksom, här är det svävande vapen, här kan du uppgradera dina den här grejen, bla bla bla. Så det är helt enkelt de bara slängt in det i den frameworken och juxat runt. Och där är också alla de här online-komponenterna med.
Och det är verkligen helt värdelöst.
Ja. Alltså, jag tycker inte om det alls.
Vi har spelat det första inledande uppdraget. Jag känner bara redan liksom att jag... Vet du fan. Alltså, jag äger inget... Eller ja, nu äger jag inte detta för jag har Game Pass. Men jag har aldrig startat ett Call of Duty och inte åtminstone tagit mig igenom kampanjen, oavsett om jag gillat den eller inte. Här är liksom att jag vet inte fan. För att multiplayen är ju 7 resor roligare. Och jag känner också som Amanda att jag liksom rent estetiskt är jag inte helt överens med. För jag tycker att Call of Duty har haft svårt att dippa tårna i mer futuristiska sammanhang. Och jag tycker att som Infinite Warfare tycker jag har varit det mest lyckade, men där var liksom multiplayer någonting som jag knappt rörde, för att det var någonting som inte klickade, medan kampanjen var mer, det kändes som en bättre realiserad framtidsvision för Call of Duty-universumet, och det hade coola dogfights i så här, rymdskepp och all möjlig skit. Och här är det mer liksom, ja, då har det mer futuristiska, men det är också bara random bullshit, liksom att du blir typ drogad och någonting, eller jag vet inte ens om det är liksom någon form av, ja, det spelar ingen roll, står det i detaljerna hur det funkar, men det är liksom att du och din squad blir påverkade av någon hallucinogen och ni bara trippar balls tillsammans, och det kommer liksom en så här stora machetes upp i marken, och så är plötsligt så har vi liksom svävande klippor och som man ska hoppa runt på, och jättefula
tentakelmonster,
alltså bara allting du kan föreställa dig som bara är liksom, det här vill jag inte se i ett Call of Duty-spel, har de lyckats klämma in här bara för att spajta mig personligen.
Alltså jag tycker bara det känns som en liksom mer futuristisk men också liksom mer grotesk version av den här angosturan som mumintrollen stöter på liksom i Kometen kommer. Det är liksom någon jättestor växt med liksom ögon och grejer. Jag vet inte. Det känns verkligen inte riktigt som det jag hade velat ha av en kampanj. Men å andra sidan är det min första kampanj. Jag spelade inte kampanjen i föregående spel, men jag vet ju också av att ha sett Jimmy spela den att den inte heller var något vidare och att det var massa drömsekvenser och liknande. Men jag känner ju att jag hade ju velat ha mer av det man får uppleva, kanske snarare i liksom flerspelarläget, men i en mer regisserad berättelse. Men jag känner att det här fångar inte mig alls, och det känns liksom bara toppat, överdrivet och överflödigt. Nu spelar jag ju kampanjen på grund av att jag måste, på grund av att det är ett recensionsspel den här gången. Men hade det varit så att jag inte skulle recensera det, så hade jag förmodligen inte fortsatt.
Det roliga Black Ops 6-kampanjen, jag vet att Jimmy var inte imponerad av den.
Nej, men Jimmys smak av shooters är också väldigt, ja.
Jag har höga krav på mina shooters-kampanjer.
Du har orimligt höga krav på shooters.
Jag behöver inte bara ett vapen i händerna, Adam, och säga nej.
Jag är inte sån, okej? Men
det är visst, det är bara, oh, en AK! Nej, men
man ska liksom också se det för vad saker är.
Ja, dåligt.
Nej, fuck you.
Black Ops 6-kampanjen är alltså historiskt en av de högst rankade kampanjerna i serien. Så ja, det hade varit roligt att se Jimmy. Det hade varit roligt att se Jimmy spela den här kampanjen. För om han tyckte att Black Ops 6 var dålig, så är det ju här liksom equivalent med att liksom,
det skulle ge honom hjärtstillestånd.
Ja, men verkligen.
Ja, jag har sett lite av andra spel att jag var såhär bara, nope.
Det som är svårt att fucka upp i ett kortspel är att gunplay känns bra. Det känns bra att skjuta i Call of Duty. Det känns bra att skjuta saker i Call of Duty. Allt annat är bara helt uppåt väggarna, åt helvete, fucked up i det här spelet. Och jag tvekar till att säga att Call of Duty, för jag har hört, jag har sett så här rubriker liksom slängas runt om att Call of Duty har aldrig varit sämre. Och jag tvekar att säga det, för att jag har inte spelat Vanguard, men jag har svårt att säga att det skulle vara sämre än detta. Och sen finns det delar av serien som vars kampanj inte är lika dålig som den här. För det här är tveklöst den sämsta kampanjen. Även Modern Warfare 3, som var liksom ett ofärdigt liksom havsverk, var åtminstone Modern Warfare-coded liksom. Och det här är bara alltså ren jävla bullshit. Men jag har ändå tillräckligt roligt med multiplayer så här långt att jag det väger ändå upp det något som helhetspaket. Liksom. Man kollar på, okej, vad är Black Ops 7? Det är inte bara kampanjen. Och jag då som är ganska förtjust i Black Ops 2 när det kom. Alltså jag spelade det sönder och samman när det var nytt. Och när de, jag tror att, vad är det, 13 banor har för mig, jag läst att det finns i spelet. Och 3 av dem är återkommande från Black Ops 2. Och det är 3 riktigt stabila banor. Jag tycker även att de nya banorna är kanske inte lika omedelbart liksom kul som några av Black Ops 6-banorna var. Så är det ändå liksom att det finns ett par faktiskt, jag skulle inte säga, det kanske är 1, 2, 3 av de här 13 banorna som jag liksom aktivt bara, ah, men det här är jag inte så förtjust i. Resten är liksom rätt bra grejer. Och när man verkligen så här, stryker mig medhårs med att slänga in mitt absoluta favoritvapen från Black Ops 2 som heter M8A1 eller vad den heter. Jag kommer inte ihåg vad det är. Det är Assault Rifle, du låser upp allra sist i Black Ops 2 och här får du den väldigt snabbt. Och jag bara, yeah. Jag är mitt element nu och den känns fortfarande amazing. Det är bara... Och det bara går jävligt bra för mig. Jag liksom kallar in helikoptrar och dogs left and right. Och det är bara...
Den så kallade gevärhunden.
Ja, det är liksom en fyrbent tank i princip. Som heter DAWG. Så de bara, calling in dog.
Riktigt störig är den.
Ja, den är skitstörig när man får den mot sig. Men den är jävligt kul att kalla in. För man bara liksom, man pekar på, okej. Okay, the general direction of motståndarlaget. Och så landar den där och så bara springer man runt och lallar och bara ser killsen rackas in. Och det är inte riktigt så liksom hoppetoss galet som jag trodde att det skulle vara, för att du har inte wall running utan du kan i princip studsa från väggarna. Så att du har effektivt liksom ett dubbelhopp så länge du gör ditt andra hopp mot en vägg.
Ja, men precis, det är ett vägghopp mer eller mindre. Det är egentligen inga konstigheter med det. Och alltså, det används faktiskt inte så jätteofta på konstiga ställen. Det finns ju någon bana där det liksom är att man ska hoppa från vägg till vägg och det är väldigt lätt att trilla ner. Och där försöker jag liksom undvika det, för det känns liksom som att det är dömt att misslyckas oftast. Men man kan ju också använda det, alltså bara man ska ta sig upp för en vägg till typ ett fönster eller en avsats eller liknande. Och då fungerar det faktiskt väldigt bra. Så det blir liksom inte så uppåt väggarna så att det liksom känns onaturligt. Men jag tycker att, precis som du säger, det finns ju några banor som är ganska så stabila. Jag gillar den här stugbanan, Homestead tror jag att den heter, med... liksom en skogsmiljö, det ligger nära en frusen sjö och så är det ett norrsken liksom i bakgrunden. Den tycker jag är väldigt trevlig, för att den känns också lite annorlunda i relation till de andra banorna. Samma sak den när man är på båten. Den är inte lika tät som till exempel Lifeline tror jag att den hette i Black Ops 6. Men det blir också lite tätare, det är ju det jag gillar. Jag har ju förvisso kanske inte riktigt känt att jag har vant mig än vid många av de här banorna som kanske är lite större. Och det är ingen som har varit så här hacienda stor än så länge. Nej. Så som jag har upplevt det. Men jag uppskattar ju när banorna är lite tätare så att man alltså dels känner sig lite trängd och att det också blir lite snärtigare, att det går fortare, att det händer saker fortare. Med en själv och med motståndarna på ett sätt. Jag tycker att det oftast är roligast. Och det är därför jag gillar banor som Payback till exempel.
Ja, men Payback var en favorit från förra spelet. Mm. Kunde man springa runt med shotgun. Men ja, alltså det är definitivt ett... nedköp jämfört med Black Ops 6 från förra året. Och särskilt då om man ser på hela paketet och inte bara multiplayer. Mm. Nu har inte jag, har inte testat zombies i det här spelet. Jag lär inte göra det heller. Men multiplayer underhåller just nu. Den är liksom COD i sin liksom mest base form känns bra. Och ifall du har liksom ett gäng banor som inte är piss och ett gäng vapen som inte är piss, så kommer man ganska långt på det. I alla fall för mig i ett tag. Jag är extremt tveksam på att det här kommer liksom hålla mig lika upptagen som förra årets COD gjorde. Som jag...
Ja, men det spelade ju jättelänge också. Och ja. Även jag som aldrig hade spelat ett Call of Duty tidigare satt ju väldigt länge med det, och jag kanske inte spelade det dagligen efter ett tag, men jag spelade det ju relativt ofta för att jag ville ju verkligen komma upp till alltså den sista prestigenivån.
Mm.
För att jag tyckte att det var så pass kul, även när ni andra liksom hade slutat spela så satt jag ju själv. Och det är ju någonting jag mer eller mindre aldrig hade kunnat föreställa mig att jag skulle göra. Det blev liksom väldigt stora kontraster när föregående spel för många var alltså ett av de bästa Black Ops-spelen eller ett av de bästa Call of Duty-spelen. Och sedan så blir det liksom ett sånt tapp till den här upplevelsen. Det känns ju väldigt tråkigt för att den stunden tillsammans som vi hade förra året med det här spelet, det är ju liksom en av de mest definierande grejerna från 2024, känner jag liksom, att vi hade ett spel och en samhörighet som höll i sig så pass länge på grund av liksom den kontexten. Jag tyckte att det var fantastiskt. Och enda anledningen till att jag började spela det, det var ju liksom att jag hörde, det är precis som gamla goda tiden, det är så kul att spela tillsammans, det var många som satt och spelade i våran vänskapskrets. Det var ju till och med så att vi var så pass många att vi till och med fick skapa liksom ett eget rum.
Mm.
För att vi kunde inte spela alla i samma lag längre. Vi var fler än 6 spelare och ibland upp mot 10 stycken. Mm. Och det kändes ändå väldigt speciellt på ett sätt, tycker jag.
Jo, ja, men det var...
Hade det liksom bara... Förlåt, vad skulle du säga, Oliver?
Nej, precis det du pratade om nu var ju liksom det som motiverade mig till att nämna det till mitt Game of the Year förra året. Vilket alltså i efterhand... Alltså, det var ju lite så här for the lulls att Call of Duty Game of the Year, jag menar, jag tror att i slutändan så i efterhand så hade jag kanske inte valt det, men då kändes det rätt, för att det var liksom det är 2009 igen.
Mm.
Vilket liksom har Inte bara med spelets kvalitet att göra, utan också liksom typ ett ögonblick i tiden.
Ja, jag hade ju inte bara spelat på grund av att ni hade sagt det här är ett bra Call of Duty, för det hade liksom inte typ sagt mig någonting. Eller jag hade liksom inte riktigt brytt mig. Alltså, ett bra skjutarspel, hurra. För att det är liksom inte riktigt min grej. Det är ju inte det som folk... känner mig för direkt, att vara liksom en skjutarfantast eller att spela
särskilt första person
multiplayer. Men så det var verkligen någonting speciellt, så att jag hade svårt att placera det liksom i en Game of the Year kontext. Att jag kände liksom så här att jag vet inte riktigt vad jag kan peta in det för någonstans, för jag hade ju liksom mina vanliga upplevelser, framförallt som då var enspelarupplevelser. Var kommer Call of Duty Black Ops 6 in för någonstans? Så jag hade det typ i skämsögen som särskilt omnämnande, för jag bara, jag vet inte vad jag liksom tycker om spelet i relation till andra spel. Så jag tycker att det är jätteroligt naturligtvis, men det var också upplevelsen tillsammans som gjorde väldigt mycket för mig. Men sen så tycker jag ju att återigen, det är kul att spela bara. Och det var kul också att lära sig bli bättre på första persons skjutare. För det var jag verkligen värdelös på innan. Mm. Nu är jag ju liksom inte bra, men jag är ändå okej. Nu när det liksom är nya banor och sånt så märker jag att okej, men jag har liksom inte riktigt koll på skrymslen och vrår, vilket gör det ibland svårare om det är någon kanske som har spelat mer än jag. Då blir det ganska så stora kontraster faktiskt, att man känner att okej, jag blir verkligen ägd av de här svinen nu.
Call of Duty är också uppsatt så att man behöver inte vara bra nog att spela på e-sportnivå för att ha roligt med det. Och alltså, betala en svin. Alltså det var en snubbe igår vi körde som efter typ 7 minuter in i matchen, jag bara, den är jäveln på andra laget. Han har 24 kills och 0 deaths. Och det blev mitt liksom ultimata mål i livet att döda den jäveln.
Vi lyckas, ja, det är så ondskan i farten igen.
Ja, vi lyckas döda honom. Så i slutändan hade han, var det typ 38-4 eller någonting, vilket är helt obscent. Men
var det när vi var på den där tågbanan?
Nej, du hade gått lagt det här nu vid det laget.
Ah, okej. Okay. För jag minns att det var någon som du bara, ditt svin!
Ja, och så ja det var... Och du frågade, vad hände? Och jag bara, jag vet inte ens prata om. Men det var en jävel som jag kom upp bakom. Och jag bara tömde mitt magasin och missade så jävla mycket skott att hon precis överlevde. Och han bara, fort som fan ut genom fönstret, bara slängde sig och studsade iväg. Och jag bara liksom jagade efter honom och han kom undan och så kom hans kompis och dödade mig. Och jag bara, fy fan vad äckligt. Han liksom, han kände mig skjuta honom i ryggen och han bara, puff, bara flög iväg som en jävla kanin. Och det provocerar mig. Men nej, den här spelaren var alltså liksom 24-0. Det är inte ofta man ser sådana stats. Och det tror jag sista matchen vi spelade igår. Och jag bara, Adam, alltså vi måste döda den här jäveln. Står där med sin sniper liksom och bara... Och det värsta var att han kampade inte ens, utan han var bara jävligt bra. Och det är ju det absolut värsta.
Ja, när man, för då vet man också att man tror att man kommer upp på den här personen och överlistar honom och sen så är han liksom typ 3 steg framför en ändå.
Precis. Irriterande.
Ja, det är fruktansvärt. Liksom, men ja.
Annat var det liksom så här på Modern Warfare 2-tiden, du vet, när liksom spelet var lite långsammare och någon kunde ligga i något hörn och man visste att det var svårt att komma åt dem, och då kunde man spendera några liv bara på att ta ut den jäveln, men det är svårare idag när liksom man är
för
mycket mer...
Skull.
Ja, men det blir lite så. Det fanns typ, jag vet att en bana var något hus i mitten med 2 våningar och då kunde man stå bakom ett kylskåp man var ganska skyddad från. Och där kunde man stå liksom bara ta av folk. Men då blir det ju också så att det blir ens kall. Och det är mycket svårare idag. Det märkte vi förra årets Black Ops, var ju det att man är mycket rörligare. Ja. Så att liksom, folk kan vara duktiga utan att kampa.
Och här för kan
att
man du fortfarande, kan liksom, man kan ja. Fortfarande sprinta i alla riktningar och... De har tagit bort så tactical sprint, den här supersprinten som, ja, det, som man kallar det.
Man känner sig inte riktigt lika snabb som förra året.
För att som sagt, den här tactical sprinten är en perk du måste ha nu. Ja. Det är inte någonting man alltid har tillgång till. Jag tror att liksom, eftersom att vertikalitet och sånt är ju alltså fördubblad. Jag vet inte om fördubblade rätt. Du kan hoppa
utökad i alla fall.
Du kan hoppa minst dubbelt så högt. Och du kan studsa mellan väggar också, så att alltså det är, som sagt, banorna har ju mycket mer vertikalitet och det är ett väldigt bra sätt att liksom ambusha folk. Med att liksom studsa upp på en vägg och in genom ett fönster så de inte räknar med att man ska komma från.
Som jag har hamnat i bakhåll.
Ja, absolut.
Någon gång man liksom har gått fram och tillbaka mellan 2 olika fönster och bara så här, okej, okay, här kommer det förmodligen någon alldeles strax. Jag går och kollar i andra först.
Mm.
Skjuter någon där, går tillbaka dit, skjuter någon där och så går man tillbaka till andra fönstret och så blir man liksom skjuten i ryggen direkt.
Ja.
Vad fan? Var är du ens när jag liksom tänker den tanken? Din jävla jävel.
Oh, nej. Ja, men det känns bra. Och det är inte bara liksom, som jag pratade om, M8 A1 som jag älskar. Men liksom, alla vapen jag testar känns bra. Nästan. Det är väldigt få vapen i spelet som jag testar. För varje gång jag låser upp ett nytt vapen så kör jag några runder med det och får en känsla för det. Och det man vet att det är liksom, man befinner sig i ett bra läge där det är liksom svårt att, okej, vad fan, vilket vapen ska jag köra? Jag tycker alla de här är roliga liksom. Ja, nej, men det är roligt. För stunden i alla fall.
Mm.
Ja, absolut. Och jag tror inte heller att jag kommer spendera lika mycket tid med det här som Black Ops 6. Jag har faktiskt till och med övervägt, för jag vet inte riktigt hur det ser ut med nedladdning och liknande med den koden jag fick. Men övervägt att dra ner Black Ops 6 på PlayStation 5 också. Och liksom börja om där istället, kanske. Eventuellt. Mm. Jag gissar att det fortfarande finns ganska så många som spelar det för att få, som sagt, något helt annat. Men, alltså, det jag vill ha av det här spelet främst, det är ju att spela tillsammans och att, vet inte, det är ju liksom någon speciell rush man får av att spela den här sortens spel. Det är ju ganska så adrenalinstint.
Ja, det är konstant rörelse och väldigt liksom väldigt att man bara reagerar på split second grejer som händer.
Och det känns ju lite okaraktäristiskt för att vara jag, för att dels så gillar jag ju taktiska spel, men det kanske är när jag sitter mer själv. Men jag är ju verkligen inte kanske riktigt den personen som man tänker skulle passa till den här sortens spel. Snarare än mer taktiska skjutarspel.
Mm.
Adam, något att tillägga? Du har nog pratat minst om COD.
Jag tycker inte det känns lika tajt som förra året. Fortfarande kul och okej. Men det är fortfarande alla de här sci-fi gimmickarna. De här drönarna man sätter ner. Nu använder jag dem hela tiden, men det är också okej. Ännu en sak att hålla koll på. Eller, Oliver, den här, du vet, supergrejen. Det bara regnade, du vet, drönarbomber från himlen.
Ja, det är en av de, jag tror det är en av de sista scorestreaksen man kan låsa upp. Man så bara fort täcker.
Så fort man tittar ut så bara... kommer den och sprängs. Eller när de kom de här Hunter Seekers, små jävla tvåhjulade robotar som bara, kör ut på banan och jagar folk och spränger dem. Jag bara, what the fuck?
Det är frustrerande.
Ja, så jag kommer nog köra lite till i alla fall, men jag lyckas hitta en månad Game Pass Ultimate snorbilligt, så jag ska kunna spela lite det, sen ska jag spela Keeper, sen låter jag vara igen.
Tills du hittar en ny Game Pass månad svinbilligt.
Ja. Ja. Jag inte betala.
Han sa till mig igår att jag kommer inte spela nästa års Call of Duty, och jag sa det kommer du visst göra.
Nej. Nej. Nej.
Jag vet att vi skojar så jävla mycket med Adam om att han köper så jävla mycket grejer, men alltså jag skulle säga att Jimmy, du köper nog ännu mer grejer.
Va?
Ja.
Jag vet inte, de är nog faktiskt lika goda kolsuppar.
Jag vet inte vad du pratar om. Jag håller hårt i mina slantar.
Det är allting som går att äga, äger du i princip. Som? Liksom, så fort
jag behöver, ja precis. Amanda var dyr.
Så fort det kommer ut en ny kontroll som Nintendo släpper, bara, den ska jag ha 4 stycken, och så har jag inte ens öppnat dem, jag ska bara ha dem. Och då har typ alltså ett helt rum fullt av varenda jävla collectible edition staty som någonsin gjorts. Och du har...
kanske lite överdrift.
Du har typ varenda jävla serietidningsalbum som någonsin har släppts. Och du har... det är verkligen... jag vet inte vem jag skulle säga konsumerar mer.
Jag vet inte. Jag vet inte. I vissa saker säger man bara att det där vill jag ha.
Ja.
Förstår ni att vi ska åka till Japan?
Ja.
Du får bara så här, du får inga köp av någonting.
Du får hyra en shipping container för att få hem allt.
Jag vill hitta någonting relaterat till den gula Pikminen, för det är min favoritpikmin. Och jag vill ha någonting Animal Crossing relaterat. Det är liksom de två sakerna jag vill ha.
Vad weird. Vem har en favoritpikmin?
Jag tycker de svarta stenpickmen är min favorit, för de är
ascoola.
De är formade som jag.
Ja, okej, jag tar tillbaka det. Sten Pikmin är min favorit.
Där ser du. Vem fan har en favorit Pikmin?
Inte jag.
Har du spelat Pikmin?
Nej.
Nej, just spelar Pikmin så får du en favorit.
Pikmin är så jävla nej. Nice. Jag kommer aldrig glömma det när jag spelade Pikmin 1 för nu, vad blir det, 23 år sedan. Och jag fattade inte att de röda Pikminen drunknar i vatten, så jag körde ner mina 100 Pikmin rätt ner i sjön. Ja, och var liksom 100 själar som bara steg till skyn. Det var traumatiskt, men nej, men jag vet inte. Jag tycker om, alltså det är bara så här, det har varit svårt att hitta nördgrejer i Sverige när vi var små, du vet. Alltså så här, typ TV-spelsfigurer och såna grejer, det fanns ju liksom inte. Och nu så har liksom alla företag fattat att millennials är köpstarka och de är riktiga såna jävla nördar som inte växer upp från att de var typ 12. Så nu har vi massa amiibos och skit.
Du har 3 Garn-Yoshis.
Ja, men jag har bara köpt 2. Jag köpte den lilla Garn-Yoshi. Det var mina första amiibos faktiskt. Den lilla Garn-Yoshi som är grön och den som är blå. Och sen fick jag faktiskt den stora
gröna. Jag har den stora gröna. Jag har den rosa, den blå och den gröna små.
Mm. De är ascoola.
Ja, jag älskar dem.
Du har 2 Wolflink amiibos.
Den ena är Amandas. Den andra är min.
Ja, okej. Okay.
Men jag skulle faktiskt säga att i det här hushållet så är jag den som köper minst grejer.
För att Jimmy springer före i butiken och har fått som själv.
Nej, alltså jag tror att det finns kanske en viss förutfattad mening i samhället, alltså även kanske från eget håll, om att det liksom brukar vara tvärtom. Att det är i ett heteroförhållande kanske kvinnan som är liksom den mer köpstarka när det gäller saker. Men jag skulle nog säga att det jag köper mer än Jimmy, det är väl böcker. Kanske.
Och enda anledningen till att jag inte köper mer böcker, det är bara för att jag vet att jag inte kommer hinna läsa dem. Det är liksom så att om jag köper 4 böcker nu så kommer de bara hamna på hög.
Ja, det är jag som köper böcker åt dig.
Ja, men jag har köpt, ibland köper jag ett böcker och så blir de olästa. Det är det som är så tråkigt. Medan liksom har man, köper man lite figur, då står den där. Den gör sitt jobb.
Och du har fortsatt köpa
ja,
alla...
Ja, men den behöver inte göra så himla mycket.
Alla Marvel-filmer efter Endgame.
Ja. Why?
Why? Till och med Adam.
Varför inte? Motfråga.
För att de är inte relevanta, de är inte bra.
Nej, men jag blev helt investerad med Infinity War. Och sen så bara, men nu köper jag alla. Och då har jag alla. Då känns det, jag känner så här, då behöver jag ha alla.
Dags att bli investerad vid Infinity War.
Ja, jag vet. Men det var ju liksom, det var Infinity War. Jag känner att nu är det riktiga stakes i hela den här serien. Det var det som förändrade allt. Så att, ja, jag har inte, nu ska vi se, jag har inte från Thunderbolts och framåt nu då. Så jag har inte köpt Fantastic Four och Thunderbolts.
Men det är för att de har kommit ut än.
Jo, men Thunderbolts finns ju. Men jag vet inte om Fantastic Four finns än. Men så att jag köper dem inte direkt när de kommer, utan man tar dem så att de blir billiga ganska fort.
Jag vill bara säga att serietidningar har vi faktiskt inte så jättemycket.
Nej, men de vi har jag köpt, i princip.
Nej, det stämmer väl kanske inte riktigt. Mestadels. Jag skulle nog säga att jag i alla fall står för...
Ja, du har en del. Du har också fått några present av mig, men sen så alltså vi har hela Dragon Ball, vi har stor del av Pokémon Adventure mangan, vi har One Piece böckerna.
Jo, men det är manga.
Ja, men det är också serietidningar.
Ja, men det är inte
det vill jag också köpa. Vi köper första boken av Dragon Ball på japanska.
Mm, ja, jag tycker att vi sätter den här överkonsumerad kronan på Jimmy istället för Adam nu.
Ja?
Nej, men Adam
jag
köper
ju
Adam köper,
jag
köper. Adam sitter så här på prislappen och den här kostar bara 10 000, den ska
jag är
vi ha.
Mer strategiskt med min konsumtion.
Alltså den sjukaste den sjukaste grejen Adam har köpt, det är ju PlayStation 5 Pro.
Ja.
Jag känner det
som man försöker hävda att det var ett bra köp varje vecka, så man, är det bra PS5 Pro patch? Nej, inte än.
Nej, men alltså Adam, att du är mer strategisk i din konsumtion, det kan du ju faktiskt inte säga. Åh, jag har redan den här på 7 plattformar, men jag behöver den på den här också.
Men ja.
Här finns inga dubbletter hos mig. Allt unikt.
Nej, det stämmer faktiskt inte.
Tyst. Som vad?
Alltså... Det gäller ju olika spel till exempel.
Ja, men nu pratar vi om fysiska grejer, Amanda. Det är liksom, det som är digitalt är en helt annan femma.
Alltså...
Ja, men Disco Elysium på flera olika plattformar. Och du har inte ens spelat den.
Jag äger Disco Elysium på
men
Xbox,
vänta, jag har
inte
massa dubletter så. Det är massa original Xbox. Okej, 4 Halo 2 nu. Men försök du köpa en OG Xbox-samling på Tradera utan att den jäveln äger Halo 2?
Ja, men det är ganska så ofta vi liksom läser i chatten, Adam, så här: jag har köpt det här spelet till min Steam Deck nu. Jag har redan spelat det 8 gånger, men...
Jag är sugen på att skaffa Cyberpunk till Steam också, bara för att det ska vara lite lättare att installera på Steam Decken.
Oh.
Var inte du tvungen att köpa 2 Gears of War 3 för att få både Locust-bysten och Marcus Fenix-statyn?
Ja, men så här gick det till. Vi bokade ju den här stora utgåvan av Marcus Fenix-statyn från webbhallen, för det var den jag ville ha. Sen typ 2 månader innan så kom webbhallen ut och sa att vi kommer inte få in den. Men vi kommer att skicka med den här Locust-statyn istället, som finns typ i 500 exemplar.
Och ännu dyrare.
Och det var så här. Ja, den var egentligen ännu dyrare. Ja. Precis, men vi fick det till samma pris. Ja, du var väl också med på den, Oliver?
Jag avbokade den, för jag vill inte ha den.
Nej, okej. Okay. Och jag var så här, ja, men om jag inte får Marcus Fenix-statyn så kan jag lika bara ta den här Locust-statyn liksom. Och sen så visade det sig att man kunde importera från Game i UK Marcus Fenix-statyn, och betydligt billigare dessutom, så jag bokade den där också. Men då hade jag förlikat mig med tanken att jag också skulle få en Locust-staty. Så då behöll jag båda. Men så fick Robin köpa mitt spel, så att jag fick bara statyn.
Vi kan väl i alla fall konstatera att det finns ganska mycket som vi köper som är lite onödigt.
Va?
Ja, men alltså onödigt. Alltså, om man verkligen, verkligen finner nöje och glädje i de här grejerna, så skulle jag inte säga att det är onödiga grejer.
Jag är så jävla glad varje gång jag måste damma hyllorna. Ja. Då känner jag verkligen så här, money well spent.
Ja, det är sant.
Ja. Nej, men jag vet inte, jag tycker det är ganska kul att ha lite samlade grejer, men förr, alltså när jag var yngre till och med, då kunde man ju typ köpa, så man bara, men det här är en specialutgåva som spelare vill ha, det är klart jag ska ha specialutgåvan. Det var så man fick typ den här Dead Space 2 plasmakatter McDonalds-leksaken för typ 800 spänn. Helt värdelös.
Du har köpt alla så här minikonsoler bara för att ha i hyllan.
Ja.
Du har
det är ashäftigt.
NES, SNES och PlayStation, va?
Och Mega Drive.
Och Mega Drive. Fyller inget syfte i ditt liv förutom att du bara, när du ska gå ut i hallen för att gå till toan och skita, så du bara sneglar du på dem och bara,
Men jag har ju faktiskt spelat på dem. Så om jag blir sugen att spela lite SNES, då kan jag bara ta SNES-maskinen och så koppla in den och spela.
Mm.
Och så är jag klar av A Link to the Past. På SNES-minen.
Ja, fast mestadels så spelar vi ju... den sortens spel på Switchen.
Ja, men det här var ju precis, men jag köpte ju dem innan de apparna kom till Switch.
Jo, jag vet. Men vi kan släppa den här diskussionen nu. Jag tycker båda är typ lika goda kolsupare.
Hör ni vad jag gift med?
Jag är lite coolare då.
Ja, det är sant, Adam. Men jag tycker vi sätter punkt där på att vi får ekonomin att rulla när vi slösar våra pengar.
Exakt. Kan du inte prata lite om Satisfactory istället?
Nej, jag tänker inte prata om Satisfactory, för nu ska vi avsluta. jag kan prata om Satisfactory en annan dag. Vi har spelat massa Satisfactory i alla fall i veckan. Så att det kan ni höra nästa...
Om 2 veckor.
Ja, typ.
Igår bevittnade jag Jimmy och Robin bara springer runt och plockar ogräs i en halvtimme. För det såg ut att vara ett jättespännande spel.
Ja, men vårt bränsle var slut, så att vi hade ingen elproduktion till vitala delar i vårt maskineri. Mm. Så det behövde göras.
Får man bränna hö?
Ja, får man faktiskt göra. Men igår kväll kom vi till en breakthrough, för nu har vi kopplat ihop typ alla våra kolkraftverk. Så att nu har vi liksom en enhetlig elproduktion. Så att det är nice. Men det ska vi inte prata om. Ja... Det här har jag tänkt att nämna i flera veckor nu, men jag har alltid glömt bort det. Den 6 december ska vi ha vår årliga stream, där vi streamar 10 spel från året som vi tycker är extra bra. Börjar klockan 11.
Eller, bra.
Extra bra, ja.
Grejer,
eller som vi tycker är kul
grejer
att spela
som är typ, ja, men det här funkar att göra tillsammans på en stream.
det är sexigt att du säger, det funkar.
Men det är spel som vi tycker, det är inte som att vi tar ett multiplayer-spel som ingen har spelat bara för att vi ska ha något att spela tillsammans.
Nej.
Det finns flera jättebra spel som är med i den här listan.
Ja, men Oliver tycker det är pest och pina att spela Rematch. Så att,
nej, jag älskar Rematch.
Vi får bara släpa
det
här.
Men det kommer inte dyka upp några dåliga.
För att det funkar att spela... På
det kommer inte dyka upp några dåliga spel på den här streamen. Poängen är som vanligt att om det är något spel som inte spelas på den här streamen, betyder det inte att vi inte tycker att det är ett av årets bästa.
Utan, det betyder att alla spel som inte är på streamen är inte värda att spela. De är värdelösa.
Typ som Clair Obscur exempelvis, en riktig pangtitel från i år, enligt utsago. Det kommer vi inte spela på streamen för att...
Nej, men det hade gått att spela om man hade typ tagit an sig de typ större bossarna och så. Men,
alltså du kan ju spela vad fan du vill. Du kan spela...
Ja, men alltså så här. Hade vi haft tid att göra ett upplägg så hade vi kunnat spela vad fan vi vill. Men det är bara att det är så länge sedan jag spelar Clair Obscur. Jag har inte tid att träna på det innan så att det inte blir så att det är game over skärm så fort jag ska röra kontrollen för att jag har typ de svåra bossarna kvar.
Ja, men vi kan väl konstatera att den här streamen handlar ju inte om nödvändigtvis att det ska vara någon form av årets bästa spellista utan snarare att vi streamar spel som har liksom påverkat vår tillvaro på ett eller annat sätt under det gångna året. Rematch, det kanske inte är min topp tre liksom, men jag tycker att det är ett toppenroligt spel och vi har spelat jättemycket tillsammans och det kommer bli kul att streama.
Spel som har påverkat vår tillvaro, alltså då kan vi spela Black Ops 7-kampanjen allihopa och, det här gav mig magkatarr. Påverkade min tillvaro.
Ja, vi kanske ska tvinga dig att spela Black Ops 7-kampanjen själv, Oliver.
Ja,
det är hela streamen.
Vi svidar om streamen, det är 10 timmar kodkampanjen. Blir du klar på 2 timmar, du bara börjar.
Jag sitter där efter typ 2 timmar och bara
Och så kommer Martin också att vara med igen.
Ja. Man får inte spela något.
Nej, han får sitta bredvid och titta på.
Random hemlösa som vi bara alltid tar med varenda år för att han inte har något bättre för sig i sitt liv.
Jag måste bara säga att Martin gjorde en av de roligaste grejerna när vi spelade Call of Duty nu de senaste dagarna. Det var förmodligen mer roligt i kontexten. Men Martin kommer upp och säger: Amanda, jag har din rygg. Och precis då blir jag dödad.
Ja, man ska inte lita på Martin. Det är liksom steg ett.
Nej, det är som att spela Siege med Robin och låta honom kolla rummet först.
Mm. Berätta.
Det är en väldigt tradition att han säger det är clear. Och så går Oliver in och så blir han dödad av någon som helt tydligt sitter i ett hörn och tittar.
Så fort jag går över tröskeln. För att du vet när man kör en drone, du vet. Man slänger in en drone in liksom under dörren. Och så kollar man alla hörnen och grejer. Kollar så att okej, kan vi gå in i det här rummet? Och Robby säger, han är på dronen. Han är bara en så här intel gatherer. Och så säger han, Oliver, det är clear, gå in. Jag går in och bara, pff, dör direkt. Alltså, det hände jämnt. Jag bara, Oliver, Robin, ditt jävla stolpskott. Är du blind eller sitter du för fan i en jävla kapkan här i hörnet?
Ja, roligt.
Det är clear, pff,
Ja. Men så tuna in gärna på 6 december. Det är på vår YouTube-kanal.
Tuna in.
Kom igen. Like and subscribe. Men det är på vår YouTube-kanal i alla fall. Det är bara att söka på Spelsnackpodd så hittar ni den. Så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Hej då!
Ha det gott!
Det gör vi inte. Puss i önskan.
Simma lugnt.